Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin.
Och Hanna, och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyström-skolan i Kalmar. Välkomna till vårt 18:e avsnitt av podden Bokprat. Och nu har vi köpt in lite nytt, eller hur Malin?
Ja, men vi har ju gjort det. Vi la ju en jättebeställning i förra veckan.
Mm.
Så att det har ju börjat komma in lite nya böcker.
Mm. Och vi har med oss en ny bok idag som ska bli spännande. Och du har läst den, du har hunnit läsa den. Det är en rätt kort bok, så det är bra.
Mm.
Och så har vi med två andra. Nu ska vi försöka få in lite nya böcker här också då.
Vi ska ju det. Försöka vara lite bättre på och läsa av det nyinköpta som kommer och inte spara det till, jag ska ta det sen.
Ja, eller hur? Det blir lätt så.
Mm.
Vad har du med dig?
Jag har med mig en bok som heter Processen, som är skriven av Malin Persson Giolito.
Henne känner vi till.
Ja, det gör vi. Det är hon som har skrivit Störst av allt, till exempel. Det här är en kort roman. Och den handlar om det som vi nog kan se som vår tids största rädsla. En terrorattack eller terrorattentat.
Mm.
Och det är precis det som Stockholm har råkat ut för. Ett 34 minuter långt skräckupplevelse för de som är där. Det är på flera olika ställen samtidigt och på olika sätt, ska man säga. Men egentligen inte det så mycket det handlar om heller. Alltså, om den själva terrorattacken. Jag kommer strax till vad det handlar om. Mm. För det är nämligen så att efter en sån här händelse så återgår ju faktiskt livet till det normala. Hur konstigt det än låter. Man tänker att man alltid ska leva kvar i det där någonstans. Men det gör man ju inte. Huvudpersonen i den här boken, det är juridikstudenten Yusuf. Som helt plötsligt inser sig vara anklagad för terroristbrott. Och på något sätt har någon koppling till det här terroristbrottet som har skett i Stockholm. Han sitter på biblioteket i Uppsala där han pluggar. Han kommer ursprungligen från Södertälje. Han sitter och tentapluggar och helt plötsligt inser han att det står två poliser bredvid honom. Och han blir livrädd och tänker att nu har det hänt pappa någonting.
Mm.
Det har hänt pappa någonting. För han har varit ganska orolig för sin pappa en tid. För pappan har inte riktigt varit som han brukar vara. Han har varit tröttare och lite mer frånvarande och betett sig lite underligt. Sådär. Så att han reagerar direkt genom att tro att ja, men det har hänt någonting med pappa. Men det är inte pappan det gäller. Det är Yusuf själv det gäller. Och han är liksom där för att de ska hämta in honom. De gör det ganska brutalt. De sätter handfängsel på honom inne på biblioteket och släpper ut honom inför alla. Och då är det så att hans namn har dykt upp i utredningarna kring det här attentatet. Vilket för honom själv är totalt obegripligt. Han förstår absolut ingenting. Han har aldrig googlat på någonting som kan ha med terrorattentat att göra. Men i ett land som Sverige är vid den här tidpunkten, där det råder undantagstillstånd. Och den enskilda medborgarens rättigheter får stå tillbaka för att polisen ska kunna agera snabbt och på ett kraftfullt sätt i den här kampen. Så får man ju liksom någonstans, alltså det blir såna här saker som händer. Jag ska inte avslöja mer än vad som händer så här. Mm. Men att han får, Yusuf får då ett juridiskt biträde som heter Sofia Weber. Och hon återfinns i två utav Malin Persson Giolitos andra böcker. Nämligen Bortom allt tvivel och Bara ett barn.
Mm,
så att hon binder ihop lite, dels det här rättegång. Alltså man kommer in lite i det här juridiska med Störst av allt, som vi pratade om i 8:e avsnittet har jag kollat upp. Och sen då att hon binder ihop för den ena personen med två andra titlar hon har gett ut också.
Mm.
Även för att vara så kort så var den väldigt innehållsrik och väldigt, väldigt spännande att läsa.
Man måste ju såklart nämna att det här är ju som en modern remake av den klassiska boken Processen som är skriven av Franz Kafka.
Absolut.
Det framgår ju rätt så tydligt. Där det då är Josef K. istället för Yusuf K. K som råkar ut för ett sånt här helt obegripligt byråkratiskt system där han blir anklagad för någonting som han inte ens vet vad det är. Och det har ju blivit en sån här riktig klassiker, vilket också är en rätt så tunn bok, men väldigt förvirrande. Och det, jag blev ju direkt nyfiken på den när jag såg att hon har gjort en modern version, en modern tappning av den historien.
Ja, och jag har ju inte läst Kafka, så den är jag ju nyfiken på att läsa, för jag bara snabbt läste på lite om den inför podden nu. Och då känner jag så här, det ska bli väldigt spännande att läsa korstvärs med varann nu då, så ska vi se vad det blir sen liksom.
Precis, det kan vara spännande att göra lite kopplingar där.
Det tycker jag. Vad har du med dig idag, Hanna?
Jag har med mig en bok som jag fick upp ögonen för på grund av titeln. För det är så att jag är ju lite av ett Lars Winnerbäck-fan. Och den här boken, titeln här är faktiskt, åtminstone tänker jag det, för jag är ett Lars Winnerbäck-fan. Men jag tänker det är en strof från en låt som han har skrivit. Och boken heter Dit kan jag gå och sakna dig. Men jag blev lite besviken för han figurerade inte i boken. Jag tänkte någonstans att det skulle finnas en tydlig referens. Men gjorde det så missade jag den. Men i alla fall så är det nog ändå en rätt så passande titel. Det handlar om Hedda som är 19-20 år. Hon har flyttat till en ny stad. Hon har flyttat in i en ny lägenhet och fått ett nytt jobb. Och det är väl lite grann för att hon ska lämna sorgen efter sin döda mamma bakom sig. Hon dog för några år sedan. Och nu så känner hon att hon har lite grann tagit sig igenom den värsta sorgen och ska som börja lite grann på ny kula. Hon lämnar också bakom sig ett brustet hjärta från en helt hopplös kärleksaffär som liksom aldrig kunde bli någonting till att börja med. Så hon liksom, hon ska börja om. Det här jobbet hon börjar på, det är då på ett korttidsboende. Och det är som hennes första, det är ett vikariat, det är hennes första riktiga jobb. Och det beskrivs väldigt väl tycker jag i den här boken. Alltså hur det omvårdnadsyrket beskrivs väldigt väl och väldigt fint tycker jag.
Härligt.
Och hon är nog en sån person som är som klippt i skuren för det jobbet. Hon är verkligen en människomänniska om man säger så. Hon är bra på att ta hand om och se människors behov. Och det liksom beskrivs väldigt bra både från hennes perspektiv men också från patientperspektiv. För det som händer här är att på det här korttidsboendet som ju då är ett ställe dit man antingen, alltså det, där är man tillfället om man håller på att rehabilitera sig på någonting eller om man har bara en kort tid kvar här i livet. Så det är verkligen olika slags patienter. Och i en del av det här korttidsboendet så bor där då det befinner sig en gammal man som heter Gustav. Och Hedda liksom, det blir som någon slags speciell kontakt mellan de två. Det märks direkt första gången de träffas. Så är det en speciell kontakt mellan de två. Och Gustav har då haft en stroke så han kan inte prata. Han är som i stort sett förlamad på ena halvan av kroppen. Och kan inte prata längre. Men kunde han det så skulle han vilja berätta för Hedda att han vet vem hon är. Och det finns faktiskt en koppling mellan de två som Gustav känner till. Och han ser det direkt när han ser henne. Nej. Men han kan ju inte kommunicera det till henne.
Jag får rysningar nu.
Det är faktiskt en jättemysig touch på den här historien. Och man vill ju verkligen, man får ju reda på det själv som läsare. Men Hedda vet ju ingenting. Så att samtidigt så är det då att man får lite uppnystat den här kärlekshistorien som Hedda varit med om. Det var ju då när hon var på gymnasiet fortfarande och hon blir ju i stort sett då så här blixtförälskad och attraherad av en kompis pojkvän. Och hur liksom det mynnar ut i ett jättekross då. Och sen är det också att hon lite grann har en granne som bor i lägenheten under henne som har två små barn och där de börjar som prata lite. Ja, det är lite sådär relations, både liksom dåtida och nutida relationsuppbyggande eller förklarande eller vad man ska säga. Den är generellt rätt så melankolisk boken. Även om man kan tycka att den känns lite, den skulle ju kunna vara liksom mer positivt berättad också, men den är rätt så melankolisk och nedstämd om man säger så, eller nedtonad. Så man ska nog vara på rätt humör för den tror jag. Så att man inte känner att den liksom blir deppig. För att den är som sagt lite, hon är väl i sån fas i livet kanske, den här karaktären, att hon liksom, ja, lite mycket betraktande. Och det är också då Gustavs betraktande att vara i slutet av livet och inse att jag inte har så lång tid kvar. Att se tillbaka på sitt liv, ångra saker. Vad vill man ha ut av den sista tiden och så. Så att ur ett vårdperspektiv så tänker jag att den är rätt så upplysande så, faktiskt.
Den låter väldigt fin.
Den var fin. Ja, det är ett bra ord på den så.
Ja, jag tror
ungdomsbok är det ju, ska jag tillägga. Du, Malin, har ju med dig, vet jag, en till bok från den här serien Släkten.
Ja, jag har ju det. Vi pratade ju om den när vi var på bokmässan i det poddavsnittet.
Mm.
För då fick ju du upp ögonen för den här serien som ju har getts ut igen och då i pocket. Och det är ju, i dagsläget så finns det 10 titlar utgivna. Alla skrivna av olika författare, vilket är svenska kvinnliga författare. Och de fokuserar i de här böckerna på att berätta Sveriges historia ur det kvinnliga perspektivet. Alltså, kvinnorna har ju alltid funnits med i historien, men de har ju sällan fått spela någon större roll. Varken ur det politiska, det ekonomiska eller det kulturella perspektivet. Så det ändrar ju de på genom den här serien. Och många av de personer som återberättas har ju funnits, men då kanske bara varit kända till sitt namn. Och det är helgon eller kungahustruar eller sånt. Så genom att göra romaner av detta så kan man då lyfta fram alla de här kvinnorna som har haft ganska stora och viktiga roller i Sveriges historia. Och på så sätt skapa en fantastisk släktsaga. Och samtidigt som man får Sveriges historia berättad, det ska man inte glömma. Mm. Så den första, den heter ju Blandat blod och den är på inget vis ny, den kom ut redan 2008. Så det är en gammal goding får vi ju säga som jag har läst nu. Egensinnig kärlek, det är gåtfulla försvinnanden och det är personskildringar av trollkunniga kvinnor. Trotsiga trälar och egensinniga män och alla för dem ju då historien tillbaka till den tiden den var, det vill säga vikingatiden. Det som förstärkte den här boken ytterligare för mig är att den utspelar sig i Blekinge, i områden där jag har varit en del. Så att jag fick en extra dimension i att känna igen det. Man känner inte igen miljöerna som beskrivs från vikingatiden och fram till 20-talet. Så, men man kan ändå få en känsla för, om man tänker sig tillbaka till miljöerna, hur det kan ha varit faktiskt. Men som sagt, vi är i Blekinge och det är mycket kulturella möten. Det är människohandel och det är äktenskap mellan två män. Det är lite homosexualitet med här. Plus att vi får en skymt av kristendomens ankomst och vad den innebär för kvinnorna. En bitande kall januarinatt så försvinner Alftis ifrån gården där hon bor. Med sin man Säbjörn och deras barn Svarte och Kåre. Hon kliver upp ur sängen, smyger tyst ut och stänger dörren efter sig och försvinner i den hårda blåsten som är. Och hon är som uppsjukad av jorden, för Säbjörn ägnar väldigt mycket tid åt att försöka hitta henne och det gör han inte. Och barnen är ju ganska små vid den här tiden. Och det här mysteriet med hennes försvinnande ligger hela tiden som någon slags förbannelse och följer hela tiden med och det kommer upp med jämna mellanrum. Och i den där vevan så börjar uppväxten för Svarte och Kåre bli väldigt slitsam. För pappan börjar favoritisera Kåre av någon anledning och det är väldigt tydligt. Och det leder ju fram till att de så småningom, runt 15-20 års åldern där någonstans, jag vet inte exakt. Bestämmer sig båda killarna för att sticka iväg på varsin strapatsfrik resa. Svarte, han tar sitt pick och pack och drar ner mot Kievhållet till. Där efter en massa invecklingar så stöter han ihop med Milka och Radoslav som då är barn till en sidenhandlare som tyvärr har dött. De är helt utblottade och har ingenstans att ta vägen och Radoslav han har krigat då. Så att han tycker att han är en god soldat och han lyckas börja prata med Svarte och de slår sina påsar ihop och sådär. Och det är liksom, det är början till en massa olika händelser. Till exempel så blir ju då Svarte och Milka förälskade på båtresan hem tillbaka till Blekinge. Men Säbjörn har någonting annat på gång för Svarte. Kåre i sin tur, han sticker ut på en helt annan resa och man förstår att den har varit väldigt traumatisk för honom. Men det tar väldigt lång tid innan boken, innan man förstår varför. Men när man gör det så får man en annan bild av ganska mycket. Och det är en resa som alla i omgivningen tror att han har gjort. Det är inte den han har gjort.
Mm.
Så när båda bröderna till slut sammanstrålar hemma på gården på Möckelön igen, så blir det inte saker och ting som de hade tänkt sig, kan vi lugnt säga. Utan det spär på alla slitningar lite till. Men sen börjar det hända saker. Det enda negativa jag har om boken, det är att det gäller att du är påläst om Sveriges historia. För den går, den bara touchar allting. Och det är väl det som jag kan känna att det är, man ibland hade den mått bra av att gräva ner sig lite mer och koppla ihop det på ett annat sätt.
Det är inte så att man inte kan så mycket så lär man sig om det med den här boken, utan det kräver att man kan lite grann alla redan, eller?
Ja, men lite förkunskap behöver man ha. Och det kände jag också. Det, ibland känns det också lite som att personporträtten är lite tunna. Men jag tänker att det får vara så. För det är någonstans själva det grova man ändå är ute efter, bara för att få kvinnorna framlyfta. Och sen kan jag ju inte säga att ja, vi får ju se vad författarens nästa bok i serien ser ut som, eller hur den är. För det är ju inte samma författare i nästa bok.
Det vet Men här känns det som att det är rätt så mycket manliga huvudkaraktärer. Är det ändå kvinnornas situation som lyfts fram i den här boken?
Det är det. Svar jag på båda dina frågor. Det är väldigt mycket manligt, och det var en sån sak jag hängde upp mig på först. Och samtidigt så kunde jag någonstans se att ja, men det manliga behöver komma fram för att vi ska kunna få fram det kvinnliga också.
Mm.
Även om det kanske inte var riktigt så jag tänkte. Men att jag, det är där jag kan hoppas på att det blir en förändring längre fram i serien. Att nu har man presenterat familjen lite ur det manliga. Ja. Nu har vi börjat se vart det kvinnliga leder någonstans och vad det innebär och allt det här.
Just det.
Så att kvinnorna kommer fram. Men jag hade kanske önskat att de hade kommit fram ännu mer och ännu tidigare i boken. Men den är fortfarande väldigt, väldigt läsvärd. På alla sätt och vis.
Mm. Spännande.
Ja.
Vi får se om resten av släkten-serien dyker upp här i bokpodden kanske.
Det får vi hoppas, säger jag. För det skulle vara jättekul att köra igenom alla 10 titlarna.
Precis.
Jag har kört hela släkten.
Ja, eller hur?
Mm.
Ja, till nästa gång ska vi försöka få med lite nya böcker som vi köpt in.
Det tycker jag.
Ses då.
Det gör vi. Hej!